du några bra coronaskämt vi ska städa av här direkt innan vi börjar prata väsentligheter, Lindberg, eller?
Jag känner ju spontant att vi till söndagens match mot Hammarby ska servera corona i överflöd på restaurang Olividal.
Mm. Gärna med så här handspritshots till då, eller?
Ja, kan vi ta. Pumpa upp vodka, bara pang säger
det. Är det spikat då, eller?
Ja, det kan vi ta.
Ja.
Nu har vi då ställt av den här, vi brukar alltid säga att vi måste ha en icebreaker när vi startar poddarna. Jag känner att nu har vi gjort det, så nu kan vi gå på liksom på själva kärnan och kärnämnet.
Förr i tiden var han hyllad skribent på den då relevanta bloggen Bara Ben. På senare år har det blåvita supporterskapet bland annat uttryckt sig i att vara hjärnan bakom Englandas medlemstidning Blått och Vitt. Nu tar han klivet upp i hierarkin och håller i klubban. Välkommen tillbaka till BB-podd, supporterklubben Englandas nya ordförande John Pettersson.
Tack så mycket, det är kul att vara tillbaka.
Du må så här stå högt upp i näringskedjan just nu när du då kan titulera dig som ordförande. Men för mig så kommer du alltid att vara disco motherfucker.
Det känns skönt att även om jag nu makthungrig och hagalen som jag är har slitit åt mig ordförandeklubban, så finns det någon som minns när man fortfarande var en proletär på blogggolvet. Och det stämmer ju. Jag brukade kalla mig för disco på den tiden. Och gör väl det fortfarande. Nu för tiden är det mest andra som kallar mig disco.
Men det är disco motherfucker för mig. Finns det en liten jante i mig, Hannes? Finns det även i dig? Det vet jag om.
Så kan man väl absolut uttrycka det. Ska vi bara göra en liten snabb reality check på vår nya ordförande i Englanda? Vem är du?
Vem?
Det är så jävla bra fråga.
Ja, eller vem fan är du?
Jag heter John Pettersson, jag är 35 år gammal. Jag kommer från Hisingen, bor kvar på Hisingen och för 4 dagar sedan så tyckte medlemmarna i supporterklubben Englarna att de kunde välja mig till ny ordförande. Och det är jag glad för.
Vad har du för kvalifikationer som gör dig lämplig då?
Alltså, jag hörde en så jävla bra grej en gång när jag var på ett SFSU-möte. Det är ju Svenska Fotbollssupporterunionen.
Inte att förväxla med RFSU.
Inte att förväxla med RFSU. Lätt att göra det misstaget.
Ja. Det spelas massa F och U. Och...
Nej, men då var det någon som sa, jag minns faktiskt inte vem, men det var i alla fall någon som sa att vårt jobb är att vara lite tråkiga så att alla andra kan få ha kul. Och jag tänker att det där är en så jävla bra grej, alltså både för supporterklubben Englarna och för mig själv, att jag är bra på att vara lite tråkig så att andra kan få ha kul. Jag är duktig på sånt här med liksom struktur och planera upp och fördela så att folk kan få sitta på bussar, dricka bärs och gå på blåvitt. Det är min styrka.
Får du också göra det sen?
Ja, det hoppas jag verkligen att jag får. För det är bland det finaste jag vet.
Han är någon sorts fotbollens entrévärd på exet. Sorgligt.
Mycket, mycket sorgligt.
Jag vet inte om det flög egentligen. Men, får man fråga vad du jobbar med till vardags då? Det borde ju ändå vara någon sorts strukturerat arbete då, kan man tänka sig.
Ja, alltså det här är ju... Jag jobbar ju med människor med psykiatriska funktionsnedsättningar.
Inte helt långt ifrån det han gör.
Så kallat lågt hängande frukt på den reflektionen, ja.
Jag tror att jag vet inte när jag började dra det. Jag började med det här jobbet för 13-14 år sedan. Och ända sedan dess har liksom, det har varit ett naturligt skämt att dra när det kommer till fotbollsengagemanget. Att jag är van vid det här.
Om vi bara lite snabbt ska kolla in på fotbollsdelen och se... Vilka smaker du gillar där? Har du något sådär blåvitt favoritmoment som du kan gå tillbaka till? Och vi ska väl ta och exkludera alla de givna sådär SM-guld och kuppguld och sånt där.
07, 13, 15 får du inte säga nu då.
Nej, men jag har faktiskt en ganska given kandidat. Och som gammal indie-kid så måste jag ju vara jävligt indie och obskyr och välja en match som jag inte tror att någon annan väljer. Mitt favorit blåvita minne, Falkenberg borta, kuppen 2011. Och det finns en förklaring till detta. 2011 så var livet fan kiss. Jag var otroligt singel, jag var arbetslös, hade drabbats av en sjukdom som gjorde att blodkärlen i mitt ansikte började bete sig åt helvete. Så jag såg ut som ett ollon i fejan. Jag bodde inte i Göteborg under hela våren. Blåvitt hade kommit sjua året innan och var på väg att komma sjua i år igen. Så det var liksom, man hade misslyckats med att ta revansch på misslyckandet som kom när man skulle ta revansch på misslyckandet som kom 2009. Så det var så mycket misslyckande. Jag kommer hem, åker ner till Falkenberg. Det hellregnar, jag står på Falkenbergs IP och det är jävla... Ja, vad var de då? Jag tror knappt de var ett superettanlag. De gör i alla fall 2-0 i första halvlek. Det står 2-0 till Kisslaget efter första. Folk går ju hem. Alltså vi har ändå åkt ner ett bra gäng. Liksom. Det här var kanske i juli. Men folk drar ju för det är bara så här, men jag pallar inte den här jävla misären. Stå på den där jävla arenan.
Ska jag addera en sak till misären också? Ja. Gais Erik hade gjort mål på oss. För han spelade
exakt,
i Falkenberg då.
Exakt.
Jajamän.
Och alltså, det står också någon så här, jag lyckas också hamna framför den, så här, den fullaste människan på bygget som står och så här slentrianhajlar av någon jävla anledning. Träffar mig i bakhuvudet medan han slentrianhajlar. Och jag bara står där och jag känner liksom, men det går inte att sjunka lägre. Mitt liv är på den absoluta botten. Och sen i och varför är jag här? Varför gör jag det här? Alltså, såna, man ställs ju inför sådana ögonblick ganska ofta. Och sen i andra halvlek så här, Blåvitt krigar in 1-2. Blåvitt krigar in 2-2. Och i allra, allra sista minuten, sista sekunden, sista sparken så gör Stefan Selakovic sitt näst mest kända mål i slutsekunden. Och Blåvitt vinner. Och allt det där bara liksom upplöses i atomer. Och helt plötsligt så står man och dansar någon jävla disco-motherfucker-dans och kramas och hellränget vräker ner. Och jag har inte pengar egentligen att ha åkt till den här jävla matchen. Men ingenting spelar längre någon roll. Och det är det där som fotbollen kan ge en. En pissig jävla dag under ett pissigt jävla år. Där allting bara vände på en halv sekund för att Sella gjorde mål mot Falkenberg i cupen.
Det var en magisk match, jag kommer ihåg det så väl också. Vi åkte skid, det här var under semestern var det. Vi hade samlat ihop ett rätt stort gäng, eller stort gäng, det var fem pers var vi. Jag hade så fixat fram min Saab och fulltankat den, vi skulle åka ner. Vi hade bokat flera veckor innan att vi ska åka ner den dagen. Vi ska ligga på Skrea på dagen, dricka lite bärs, promenera till arenan och sen skulle min polare då köra bilen hem. Vi samlas ju då vid utsatt tid, så här, vi ses 8 på morgonen. Det är totalt ösregnar i Göteborg. Det är så jävla dåligt väder. Det är svinkallt. Det slutar med att vi sitter i 4 timmar på en sunkig pizzeria i Falkenbergs centrum. Åker, spelar den matchen. Tar den här goa då, det goa avancemanget i cupen. Minns då hur, jag kommer inte ihåg vem, men minns hur en Falkenbergsspelare tar av sig tröjan, kramar ur den och kastar ner den i det dyngvåta gräset. Och tror du inte, som grädde på moset, då, när vi var så jävla frusna, det var ju så, alla var ju förkylda. Lyckliga, euforiska, tänkte äntligen vände det, äntligen fick vi något positivt med oss där. Tror du inte att min rötna Saab rasar i Varberg på vägen upp så farsan får komma och hämta oss och vi får sitta 4 gubbar och knö i baksätet?
Det hade du kunnat förutse för sig.
Ja, så var det. Nej, men det är fint minne, jag minns den matchen mycket väl.
Ja, det finns mycket annat man hade kunnat säga, men det blev någon sorts representation av allt som ändå är någonstans varför man gör det här.
Fan vad kul att gå i minnenas allé. Och jag hade till och med, jag visste ju om att det var Stefan Selakovic, men han är en riktig så här slutsekundshjälte.
Var detta Blåvitt minnenas motsvarighet till typ broder Daniel?
Ja, jag tror att du får ner på ännu obskyrare marker faktiskt. Det är ändå liksom cupkvartsfinal mot Falkenberg för 10 år sedan. Det är...
Fidget.
Ja, fidget.
Ja, det är bra.
Om vi ska rikta in oss på spelare då, det är ändå populärt med fotbollsspelare. Har du några favoritspelare både nu och då om man säger så?
Historiskt så har min favoritspelare alltid varit Stefan Pettersson. Jag såg det här klackmålet han gjorde mot Degerfors. Finns på YouTube, gå in på YouTube, Stefan Pettersson mot Degerfors typ 95. Fortfarande det sjukaste mål jag sett live. Sen i dagens trupp, Gianni Sanestis. Alltid målvakten.
Alltid målvakten.
Alltid målvakten. Jag var korpmålvakt i 8 år. Tjock och oduglig, men det är alltid målvakten som är coolast.
Han är inte svårälskad, Jannis, heller.
Nej, fy fan vad fin han är.
Vi är sponsrade av Jays Headphones.
Jag har ju fastnat extremt mycket för deras nya kåplurar. De med noise cancelling som heter Jays Q7. Just nu när det är 30% rabatt hos Jace om man skriver BB-podd 2020, så landar de på strax över 1000 spänn. Och de har fått fan 5 plus i bäst i test hos Aftonbladet. Riktigt schyssta kåplurar med riktigt bra noise cancelling.
Det är någon som har gått omkring på Aftonbladet-redaktionen och stängt ute Robert Lauls surrande.
Antagligen är det så, ja.
För det är väl det handlar om, en noise cancelling, att man kan stänga ut omvärlden fullkomligt.
Ja, inte kanske helt fullkomligt. Du hör ju ändå lite grann, men om du sitter till exempel i en bullrig miljö eller på en spårvagn eller var du än sitter i en tunnelbana, så försvinner allt ljud runt omkring.
Om man vill ta sig ett steg upp på skalan då?
Ja, då har de ju släppt en ny härlig multiroom-högtalarserie. Det är kanske det längsta ordet jag kan faktiskt. 2 stycken olika varianter. En riktigt kraftfull med bra tungt ljud och en lite nättare som du kan placera. Med fördel kanske i köket eller badrummet eller var som helst. Det fina med de här är att de synkar med varann. Du kan spela dem var för sig eller så kan du synka alltihop. Och då följer ljudet med i hela lägenheten, i hela huset, i hela sommarstugan eller kanske på altanen.
Och varför var det nu igen som vi var extra tacksamma mot Jays headphones precis just nu?
Ja, men 30% på hela sortimentet. Och jag tror på riktigt att du kan inte hitta bättre ljud på riktigt nu för de här pengarna. Skriv BBPODD 2020 så får du 30% på hela ditt köp.
Tack Jays headphones. Vi ska givetvis gå in lite senare på ditt nya ordförandeskap i Englanda och vad det kan innebära och vart Englanda är på väg som riktning. Men jag tänker att vi ska uppdatera oss med lite från veckan också, lite fotboll och sånt där. Mm. Kan det vara en idé?
Det tycker jag. Vi har ju spelat match mot Sirius nu på Valhalla och tog ett komfortabelt kryss mot ett ganska så här sargat Sirius med 10 man på plan. Det kändes tryggt.
Ja, vi är Svenska Kuppens motsvarighet till Teddy Lucic, såg han att någon skrev. Ja. Att det så här, vi gör precis det som krävs för att gå vidare, men inte en jävla sekund mer.
Nej.
Och det var ungefär det som skedde också. Det största utropstecknet, om man ska välja någonting från den matchen, är väl tävlingsdebuten av Jesper Thorlinson.
Ja, som jag tycker ändå gör en fantastisk 17 år och får gå in i en tävlingsmatch som är direkt avgörande som mittback, en av de mest utsatta positionerna.
Mot allsvenskt motstånd.
Ja, och göra det så bra. Jag tyckte det var fantastiskt roligt att se. Sen har han fått väldigt, väldigt tydliga instruktioner. Det var väldigt, väldigt tydligt, man såg det. Han skötte i stort sett 0 uppspel och gjorde han det så passade han bara förbi anfallaren. Annars så var han, likt Hjalmar Jonsson var sina sista 19 år i karriären, väldigt fokuserad på att passa sin mittbackskollega som då fick sköta själva uppspelen. Sen låg han alltid som sista gubbe. Men gjorde det bra, har ju tyvärr lite otur då vid baklängesmålet, men överlag en extremt bra insats.
Ja, men i ett sånt här läge så får man inte låta en sån sak överskugga att man gör en jättebra tävlingsdebut. Absolut, det går ju att argumentera för att en mer erfaren försvarare kanske hade satt fötterna på ett annat sätt och inte ramlat och så vidare och så vidare. Men här tycker inte jag att det är relevant, utan här ser man en kille med pondus som vi ser, det här kommer bli en grym fotbollsspelare.
Absolut, stor, stark, följsam. Jätteduktig.
Vad var dina spontana tankar när du såg honom?
Jag hade inga spontana tankar när jag såg honom eftersom jag lyckades missa matchen. så det här är nog inte ett resonemang. Men det när jag har kollat i efterhand så känner jag ju att, precis som Jocke säger, Jesper är en kille vi kommer att ha mycket nytta av. Sen på det rent personliga planet, så Jesper Thorlinson är född 03, han är den första 03 i Blåvitt, vilket innebär att han är den första spelaren som är född efter att jag tog studenten som kommer upp i IFK Göteborg. Och det säger någonting till mig om mitt åldrande som jag inte är villig att acceptera.
Ger det dig någon sorts ångest?
Det ger mig någon sorts insikt om att vi alla är ute på en lång vandring mot graven.
Man ska alltid lukta på mjölken innan man dricker den.
Så sant.
Eftersom du då inte såg matchen, så då kan jag faktiskt få testa dig på ett väldigt snabbt Sirius quiz. Eller egentligen så är det ett quiz om Stefano Vecchia. Hade Stefano Vecchia ett sånt där tunt pannband som han hade i håret, eller hade han inte det?
Oj, det måste han ju ha haft.
Såklart.
Ja.
Jag tror aldrig att det lämnar hans hår överhuvudtaget. Men det var bara en liten parentes. Jag tänkte på det när jag såg honom. Ja,
Får jag gå tillbaka till Jesper Tolinsson då?
Ja, det får du.
Ja,
måste du göra det? Jag blir så ledsen.
Nej, men jag tycker... För att det var något som jag reagerade också på var att då är det många som tänker så här när han gör en så fin insats här. Men hallå, vi har ju Jesper Tolinsson. Fan, då behöver vi ingen mittback. Jag menar, Jesper kan ju spela mittback. Och jag tror någonstans att man får vara lite realistisk där över att det är ganska påfrestande att spela en hel säsong i Allsvenskan. Det kan vara ganska jobbigt. Du kan plocka in Jesper Tolinsson vid ett sånt här enskilt tillfälle. Det funkar alldeles utmärkt när han får en tydlig roll. Men över en längre period så kommer det inte gå och då kommer det straffa sig. Och jag tycker att vi har en alldeles för värdefull trupp just nu och satsat för mycket för att inte stänga till det där bak, så vi kan inte lita på att våra junisar löser detta, även om de såklart ska flyttas upp och få chansen när tillfället ges.
Framförallt i det här läget så skulle man kunna tänka sig också att har man en ung, jättelovande mittback, så skulle man kunna spela in honom och ge honom chansen, men då krävs det ju att han får spela bredvid en erfaren försvarsgeneral, så att säga. Och det är kanske lite just den spelartypen som vi inte har just nu, utan vi har sidekicksen, men inte huvudartisten, så att säga.
Nej, men talang är alltid bra, men man kan inte ha hur mycket talang som helst i en trupp heller, för då blir det bara pannkaka av allting.
Nej, jag tror nog att det landar en mittback inom kort på Kamratgården. Man måste ha den tron, eller vad säger ni?
Ja, jag både tror och hoppas det. Skulle vi inte landa en ny mittback innan säsongen drar igång, då hade det varit ett jävla underbetyg för våra sportchefer, tyvärr.
Gruppsegern i gruppen, vad man annars skulle ta en gruppseger, men den innebär ju i alla fall då att det blir kvartsfinal, och det är redan i helgen, och det är mot stora, starka, farliga Bayern borta i Stockholm,
som tyvärr då har sett väldigt, väldigt fina ut nu det sista. Jag såg när de spelade sin sista gruppspelsmatch mot Sundsvall, ett sjukt uselt Sundsvall ska tilläggas. Men det som provocerade mig och störde mig var att Bayern spelade med ett sånt otroligt jävla lugn i sitt anfallsspel. Det var nästan den typen av handbollsanfall där man liksom lugnt och retoriskt spelar sig igenom för att sen då tempoväxla och komma till avslut. Så jag är lite orolig, i och med att vi är ganska svajiga på just försvarslinjen, så jag är lite orolig.
Måste ändå ha sagt det, så att jag kommer med den spaningen, så kan jag plocka fram den någon gång i höst. Bayern har ju solklart pikat sin säsong för tidigt. Typiskt misstag av ett sånt en lag och klubb som aldrig vinner några titlar egentligen. Att man trycker på det för hårt, för man känner sig starka och fräcka och coola och sådär. Men det är vad det är.
Ska vi spara den lilla grejen, så klipper vi ut den och slänger in den när Bayern ligger på en stadig sjunde plats någon gång i oktober.
Ska vi repetera den? Ungefär som vi gjorde med den här Östersundspaningen.
Ja, just det. Ja.
Fan vad du har levt på
den. Om man bara kastar ur sig spaning efter spaning, avsnitt efter avsnitt, då kommer man ju någon gång ha rätt.
Det är lite så som media fungerar nu. Så här. Uppgifter, kolon. Vilka jävla uppgifter. Det här har hänt och sen det var fel på våra uppgifter. Och hade man rätt så. Ja, precis så. Precis så funkar det i Glimberg.
Ska vi prata om Hammarby-matchen?
Det gör vi.
Ja.
Blir den av?
Det tror jag.
Blir den av med publik?
Det tror jag inte.
Nej, vi lever ju i ett land som till vissa delar har blivit lamslagna av coronaviruset. Inte så som de gör i Italien, men det är ett stort frågetecken för precis allting just nu.
Ja, det vi kan se också, det är därför det är så roligt att när ni lyssnar på det så kan allt vi säger vara superinaktuellt, för att det går så jävla fort. Ett bra exempel är
så kan vi alla vara döda, hur du skulle säga.
Nej, men ett bra exempel är väl på det att Folkhälsomyndigheten gick ut för några timmar sedan när vi spelade in och sa att publikevenemang, inga problem, kör på. Och sen tog det 90 minuter, på riktigt 90 minuter, och bara, publika evenemang, problem, inte fler än 500 deltagare.
Fortsätter med den hastigheten, så är det någon gång imorgon sådär. Det är inte tillåtet att bre en macka.
Nej, ungefär så. Och, nej, men så här, jag har väldigt svårt att se att den här matchen ska spelas med publik. Hur reagerar ni från änglarna när en sån här grej händer?
Ja, hur vi reagerar är ju framförallt att det blir ett logistiskt kärv med att dra tillbaka den buss som vi hade tänkt skicka. Vi har ju med ganska kort varsel, när lottningen kom så får man ju med ganska kort varsel så här liksom, okej, nu ska vi skicka folk liksom. Så då börjar man att dra i bussbiten, och så hade vi löst den. och började pumpa ut våran liksom marknadskampanj att nu fan åker vi upp och så fyller vi borta sektionen och så gör vi någonting av det här. Vi måste ändå, fan, vi måste tro på det. Mm. Framför allt när oddsen är emot oss liksom. Och så kommer det här beskedet att cancel fucking everything. Vi ska alla en gång dö. Och då får man ju liksom börja slita tillbaka allt det man har pumpat ut. Alltså det positiva är ju att folk som har bokat med oss snarare än folk som har satt sig och liksom bokat flyg och tåg och grejer, de kommer ju få lättare att få tillbaka sina pengar. Mm. För vi är ju ganska snabba med det liksom. Mm.
Det är en av många fördelar att åka med England då. Jag vet ju att SAS nu då har bett sina personal att avstå 20% av sin lön. Jag har
jävla svårt, alltså.
Ja, jag har så jävla svårt att, för övrigt flygbolagen har ju det rätt tufft i allmänhet så där. Men jag har så jävla svårt att se att om man då inte kan åka till Tele2 att man då ringer till SAS och bara, du fan, det blir inställt här, kan jag få mina pesetas tillbaka? Jag tror att de håller dem ändå.
Ja, det blir inte med det. De bara, du åker till Stockholm och gör något annat.
Ja,
vadå?
Nej, det var ju så, jag inser att jag har ju så här reserverat en stuga. Jag har ju glömt detta. Jag har reserverat då ett hus i Genoa i sommar. Det gjorde jag i januari. Jag har som tur är inte skickat in reservationspengar, för min känsla är att om jag hade gjort det så hade han så här, nej men huset står här så det är ditt om du kommer.
Om du kommer in i landet.
Ja, kom hit för fan, det är ditt. Ja.
Ja, blir det någon allsvenska överhuvudtaget? Är det någon av er som är smittskyddsexpert? John, det är mest närliggande.
Fan, det är väl klart att det blir en allsvenska. Sen om det blir den här premiären den 5 april eller om det blir en premiär vid ett senare datum, det är väl snarast det som vi inte kan vara helt säkra på i dagsläget. Men det kommer ju att spelas fotboll 2020.
Om jag ska vara den sorgliga företagaren i sammanhanget då, så har det ju då diskuterats om man ska spela allsvenska men spela den utan publik eller om vi ska skjuta fram det då. Jag har väldigt svårt att se att klubbarna skulle acceptera att spela allsvenskan utan publik, i och med att samtliga klubbar har svårt att få ihop ekonomin som det är. De flesta klubbarna kalkylerar med så kallat driftunderskott. Att då dessutom få spela för tomma läktare, det hade gjort att ganska många klubbar hade kunnat hamna i väldigt, väldigt tuffa situationer.
Så i princip antingen en senare allsvenska eller ingen allsvenska alls. Men en allsvenska utan publik är inget alternativ.
Nej. Och skulle det visa sig bli så, då vill jag fan att vi blåvita gemensamt går ihop och gör någon grym swish-kampanj att fylla det svarta hålet med.
Fan vad mycket lättare det skulle bli att vara ordförande i England om blåvit helt enkelt inte spelade matcher på hela året. Fattar ni vad jävla gött det hade varit, eller? Jag hade bara kunnat sitta och liksom sätta en sån jävla grym struktur för supporterklubben för 2021.
Det tycker du inte ens.
Nej.
Nej. Bra, bra att slänga in det.
Ja, men vi säger alltså ingen allsvenska liksom inför lyckta hermetiskt tillslutna dörrar i, som avgörs i Lundbystrandshallen under 4 timmar. Utan vi vill ha en riktig allsvenska.
Alltså då är, inte bara, då är det inte bara Östersund som är konkurskotat i sådana fall. Det är jag rätt säker på.
Vad händer med Östersund då? Nej, det kan man inte. Nej, skit i dem. De,
men så här, om vi drar rent krasst, ett slutsålt Gamla Ullevi ger IFK Göteborg ungefär 2 miljoner kronor. Nu är det aldrig slutsålt helt och hållet på Gamla Ullevi när vi spelar varje match. Men potentiellt då så har vi 15 hemmamatcher, vilket skulle ge 30 miljoner kronor till kassan.
Om vi bara ska titta på det rent sportsliga och på planen och sådär. Eller för det första så en bortamatch mot Bayern utan publik, även om det inte är något jag gärna ser, så kan man inte det heller låta bli att snegla mot att det skulle gynna oss rent sportsligt eftersom Bayern har en ganska stor publik.
Mm. Men man såg också ett väldigt tydligt exempel på hur en match utan publik påverkar spelarna. Jag såg Valencia-Atalanta igår kväll.
Det är sorgligt. Den här när de hade typ publikljud i högtalarna.
Ja, alltså de hade det på riktigt.
Det är så sjukt.
Det var helt. Men någonstans så gav det ändå någon sorts tv-upplevelse i alla fall. Så att jag har inga problem med det. De hade också speaker. Det tyckte jag var roligt eftersom en speaker sällan hörs i tvn. Mm. Men man såg så himla tydligt, och då var det framförallt i defensiven hos spelarna. Och det var ett mål, och det var när Atalanta gjorde sitt tredje mål för kvällen. Och man ser hur det är tre gubbar som tar hemjobbet. när Atalanta då gör en kontring. Det är tre gubbar i Valencia som tar hem jobbet. Och det var så tydligt att så här,
de andra har liksom på något magiskt sätt skaffat sig byxfickor som de stoppar ner i händerna.
Ja, men det är så verkligen så.
De kom från ingenstans.
Det är så fyra personer från mittfältanfall som går tillbaka. Och Ilicic kan liksom dansa sig igenom straffområdet utan att ens behöva anstränga sig och lägga den i nedre för målvakten. Han har ju fyra mål den här kvällen. Det är så jävla tydligt hur mycket hemma publiken gör i tryck. För jag kan lova dig att hade det varit fullt på Mestalla så hade de här gubbarna inte promenerat tillbaka vid en sån kontring. Framförallt inte när det har med en Champions League åttondel att göra. Det såg ut som en vanlig träning.
Man får känslan av att det är ändå ingen som kollar.
Nej, precis.
Det är lite så. Ja. Och det är klart att det kan nog göra ganska mycket för oss eftersom vi då, våra spelare rättare sagt, hade haft en ganska tuff uppgift på Tele2 med en kokande Bayern-publik som trackar dem.
Men vad tror vi då om våra chanser? Det har varit väldigt mycket negg har sett på sina håll. Alltså, även om track recordet vi har på Tele2 kanske inte är helt lysande då, så tycker jag det kan kännas som att vissa har lagt sig ner och bara gett upp. Vad tror du om det?
Ja, sånt där blir jag lite sur på. Eller sur och sur. Men det är liksom, matchen är fan inte spelad ännu. Och tro mig, jag är pessimist liksom. Jag har alltid varit pessimist. Varje gång jag har försökt vara lite optimistisk så har det prompt gått åt helvete. Men i det här fallet så tycker jag liksom inte det. Fan, det är inget jävla superlag vi ska spela mot. Det är Hammarby. Vi mötte dem hemma. Alltså förra året så spelade vi helt jämnt med dem på hemmaplan. Sen absolut, deras balkongmatta är ett vapen i deras arsenal. Men kan vi vinna på Borås Arena, vilket vi tydligen kan nu för tiden, så varför ska vi inte kunna vinna på Tele2?
Och sen så kan man väl också någonstans ha en inställning att i kuppen, antingen så vinner vi kuppen eller så spelar det ingen roll om vi kommer 12. Det är kuppseger som ger Europaspel eller ingenting. Och då måste man förbi alla lag och det är väl lika bra att slå ut Bayern direkt i så fall. Mm. För helvete, ut med bröstet, vi är blåvitt ändå.
Men hur kan det bli så? Bayern, blåvitt, Malmö, Gnaget och så Falkenberg, Mjällby, riktigt sorglig tillställning.
Ja, men typ två lag med fula gula tröjor som ingen orkar bry sig om.
Nej.
Mjällby ser ju lite heta ut ju. De har väl också gjort en sån, en Bayern och toppat säsongen tidigt.
Det är Batanero-effekten.
Det är på något sätt så när du är på Tinder i en väldigt, väldigt liten ort. Som jag i och för sig aldrig har varit. Men
om det har varit,
jag har sagt det om detta.
Att sådär.
En kompis.
Ja, men det här var inte så dumt ändå. Nej.
Det här påminner om när en sportjournalist i Göteborg skrev på Twitter: det är tydligen någon som har gjort en Tinder-profil i mitt namn. Vänligen anmäl detta konto. Och jag bara skrattade högt.
Den är någon, är nämligen han själv.
Han själv har gjort det, ja. Så kan det vara.
Men när det blir en sån här match då där det är högst oklart om man faktiskt kan åka som borta publik, så tycker jag att istället för att liksom bara gräva ner sig och packa ihop, så kan man väl ta de här pengarna och den här tiden och försöka projicera det på någon annan match. Och jag har väl, när man tittat själv i kalendern, så är det liksom kuppen, det känns hett nu för de som är initierade. Sen kommer hemmapremiären och sen kommer bortapremiären som också är lite hypad. Men sen så kommer typ Varberg hemma. En match som inte är speciellt sexy på något jävla papper. Ett lag som inte kommer ha med sig någon publik överhuvudtaget. Ska man inte ta och försöka bygga den matchen istället och försöka sätta energin på den matchen? För där kommer vi fan behöva en kickstart efter hemmapremiären.
Klart som fan man ska göra det. Alltså, ta chansen, kom och se oss spöa ett grönsvart lag liksom, i Allsvenskan. Den chansen kommer vi inte få så jävla ofta.
Jag brukar ju promota Varberg som traktens bästa grönsvarta lag. Vilket är kul.
Mm.
Det närmsta vi kommer ett derby i år.
Det känns ju spontant som att Varberg också är det laget som rasar genom Allsvenskan i år. De har inte förstärkt. Jag vet att Varberg långsiktigt har som mål att vara en etablerad klubb i Superettan. Alltså även i år är det så.
Mm.
Man satsar inte allting vid det här året. Man gör inga tunga värvningar just för att det är så farligt att göra som så många lag har gjort. Att de satsar som fan och sen så rasar de genom seriesystemet.
Så köp biljetter till Varberg hemma. lägg upp dem på nätet, hashtaggen med BB-podd, eller skicka dem på något sätt, så lova att jag ska fixa en signerad matchtröja från någon i Varberg, ingen vet vad de heter, till någon jävla vinnare. Det är en tävling som jag bara drar ur hatten, ur röva.
Det gör vi.
Ja. Shit vad Varberg kommer att vinna nu, ni fattar det va? Jinxen är ju så monumental när man har suttit här och varit dryg mot Varberg.
Och vi kommer inte ens veta namnet på personen som avgjorde matchen.
Segt ändå.
Om vi ska gå tillbaka till det nybakade ordförandeskapet i supporterklubben Änglarna då, Jan.
Jajamän.
Varför väljer du att bli ordförande just nu? Eller det kanske inte bara du som väljer det, men varför har du valt att hoppa på detta tåget just nu?
Ja, egentligen är jag ju dum i huvudet som gör det, för jag har ett heltidsjobb som kräver en del av mig och jag har en 2 månaders bebis hemma. Men jag såg i höstas när vi började prata med valberedningen och när det framkom att den tidigare ordföranden skulle avgå, så såg jag att här finns det ett läge att göra någonting bra med Änglarna, och jag såg också att av oss som skulle sitta kvar i styrelsen så var det nog jag som skulle göra det. Inte för att jag är smartare än någon annan eller mer driven än någon annan eller någon sorts idéspruta, men för att jag har förutsättningarna för att klara av det. Och det handlar mycket om den här liksom förmåga till att bygga upp en organisation som jag inbillar mig att jag har. Och jag tycker också att det är jävligt viktigt på det personliga planet, så tycker jag att det är viktigt att Änglarna är en stark och tydlig organisation. Så därför vill jag jobba med det.
Vad är din relation till Änglarna innan du gick in i styrelsen?
Jag är livstidsmedlem. Jag gjorde slag i saken för några år sedan och blev livstidsmedlem i IFK Göteborg och i Änglarna på samma dag. Sen har det ju varit så att när Änglarna har varit starka och synliga i debatten kring IFK Göteborg, så har det oftast varit ganska vettiga personer som har suttit där. Så en sån som Anders Almgren, eller om man går ännu längre tillbaka i tiden. Jag tror att första gången jag blev riktigt medveten om Änglarna, det var efter huliganmordet i Stockholm. Mm. Där en blåvit kille gick åt, och Andreas Johansson som då satt i Änglarnas styrelse var ute mycket i media och pratade om det där och var väldigt, väldigt klok och hanterade den här situationen på jävligt bra sätt. Så jag har liksom alltid, det där har alltid funnits för mig att Änglarna har varit en, när det har fungerat som bäst så har Änglarna varit en representant utåt för IFK Göteborgs supporterkultur som jag har känt mig väldigt trygg med.
Men har inte officiella supporterklubbar spelat ut sin roll lite då? För att du pratade om saker som har hänt bakåt i tiden. Nu för tiden på läktaren så hittar folk varandra, för det finns internet och det finns sociala medier.
Tinder.
Ja, i Mjällby. Tinder i Mjällby. Ja. Förr i tiden så behövdes de officiella supporterklubbarna, för det var ett sätt för folk att hitta varandra. Oj, vi tycker också om att se på Blåvitt och åka buss tillsammans och göra det. Men nu för tiden så hittar folk varandra i alla fall, för det finns enklare sökvägar.
Det är klart som fan att alltså Änglarna som en mötesplats, som ett sätt att träffa andra som är intresserade av Blåvitt, det har ju varit inaktuellt sedan liksom mitten på 90-talet i princip, när supporterkulturen tog kliv och började gå mer mot det här att ja, men informella kompisgäng och så, precis som du säger. Däremot så är det ju, för mig är det där lite som att ställa frågan, alltså varför ska vi ha Änglarna, varför ska vi ha en supporterklubb som är uppbyggd på det här sättet? Ja, men varför ska vi ha IFK? Varför ska IFK vara uppbyggd på det sättet? Jag tycker det är väldigt viktigt att supporterkulturen, så finns det en förening som är en medlemsförening. Där du kan gå med, våran äldsta medlem är tror jag 97, vår yngsta medlem är 3 månader, det är min son. Det enda som krävs av dig är att du betalar medlemsavgiften. Och det finns ett demokratiskt sätt att gå tillväga. Om du tycker att Änglarna som den officiella representanten för IFK Göteborgs supportrar inte funkar på det sättet du vill, ja men vad fan, gå med, utnyttja din medlemsrätt. Kom till årsmötet och avsätt mig och de andra i styrelsen då och gör din egen grej om du får medlemmarnas vilja med dig. Jag tycker det är oerhört viktigt att vi har en stark föreningsdemokratisk tradition, inte bara i moderklubben utan också i supporterlivet.
du ser inga problem i att liksom man är tvungen att representera alla supportrar till IFK Göteborg? För så är det ju, det finns så himla många olika sorters supportrar. Det finns allt från klackläktare till sittplats till sponsorer till you name it. Men som officiell supporterklubb så får man ju representera alla så himla många åsikter. Och ja, du förstår vad jag menar med frågan?
Absolut, och det där är också, det är jävligt tufft därför att vi på ett sätt så representerar vi bara våra medlemmar. Och det är deras vilja vi ska försöka arbeta mot. Men utåt sett, jag kan ta ett exempel. När Bravida hände förra året, utan att gå in på det allt för mycket, men det som hände då, det är ju för supporterklubben Änglarna ungefär som det är. Okej, ni är båda två fotbollskillar. Ni känner till det här fenomenet när det händer något skit kring fotboll och man kommer in på jobbet dagen efter och någon ska komma fram och vara lite sådär, ja, hallå huliganen liksom. Mm. Det händer ju för supporterklubben Änglarna gånger 100. För varenda jävla Roger i Örebro, han vet ju liksom ingenting om IFK Göteborgs läktare. Men han vet en sak, det är att IFK Göteborgs supportrar, ja, men det är de här Änglarna. Så han går in och bara vräker ur sig hat i alla våra kanaler.
Roger mår inte så bra, va?
Roger mår inte så jävla bra. Men vi måste hantera Roger. Och om vi ska kunna hantera Roger, om vi också ska kunna hantera den här rollen, då måste vi stå jävligt stadigt. Vilka är vi? Vad vill vi göra? Varför finns vi för IFK Göteborgs supportrar? Och det är de frågorna som jag försöker svara på som ordförande.
Men blir det en konflikt då? För det finns ju andra supportrar som tycker att vad fan gnäller Roger om? Han borde hålla käften. Roger är en pajas. Han är en pajas. Säg till honom och hålla käften och dra åt helvete istället.
Ja, absolut. Men grejen är så här. Jag ser det som, det är en balansgång. Och den balansgången är, jag vill att Roger ska fatta varför vi håller på med villkorstrappan till exempel. Om Roger ska fatta varför vi håller på med villkorstrappan, då kan inte vi bara säga till Roger att Roger, du är en jävla idiot, håll käften. Utan vi måste pedagogiskt lugnt och tydligt förklara för Roger vad det är som gäller.
Först av allt bara, Roger, du är en jävla idiot, håll käften. Så nu kan vi gå vidare.
Sen är inte Roger den viktigaste personen här. De viktigaste personerna är och kommer alltid att vara de personer som skapar supporterkulturen kring IFK Göteborg. Och där är det jävligt viktigt att supporterklubben Änglarna har en fungerande och bra och konstruktiv dialog med alla de som på olika sätt bidrar till att vi har stämning och supporterkultur på våra läktare. Och det hoppas jag verkligen att vi ska kunna ha i fortsättningen. Men man kan ha den dialogen och man kan även få med sig Roger, hoppas jag. Eller så får vi bara skita i honom.
Vad tycker du egentligen att supporterklubben Änglarna ska syssla med då? Förutom att snacka med Roger, för han får inte vara med längre nu tycker jag.
Nej, nu släpper vi den där jävla Roger. Jag är så trött på honom, jag var trött på honom redan då. Nej, men så här va, jag brukar ju säga det att som ordförande i den här supporterföreningen, det är liksom, ja men det är som att sitta i bostadsrättsförening eller att vara trafiknämndens ordförande i Mölndal. Du ska fokusera på kärnverksamheten, du ska bygga bra rondeller i Mölndal. Vilka är Änglarnas rondeller?
Ja, men, i Mölndal.
I Mölndal, ja precis. Ja, men nummer ett då. Den första och bästa rondellen, det är som arrangör. Vi ska skicka bussar upp och ner för hela jävla landet. Dra folk till matcherna, hets i sociala medier. Vi ska göra roliga grejer utanför matchdag. Rikets Änglar borde kunna vara en folkfest som lockar inte bara de närmast sörjande utan hela den blåvita familjen egentligen. Kom och spela fotboll och träffa folk.
Vi borde kunna... Berätta snabbt att Rikets Änglar är alltså en årlig fotbollsturnering som supportklubben Änglarna arrangerar. Mellan blåvita, det är som en god stor korpturnering kan man säga där man anmäler sitt kompisgäng.
Jajamän, anmäl gärna dig och dina kamrater.
Brukar vara i slutet av augusti.
Så är det. Så vi ska arrangera grejer, vi ska skapa roliga platser och stunder där den blåvita familjen kan samlas kring. Den andra biten kallar jag för debattör och där handlar det om opinionsbildning. Läser du våra stadgar så står det att vi ska ge IFK Göteborg vårt moraliska stöd. Vad är det att ge någon sitt moraliska stöd?
En klapp på axeln, dunk i ryggen.
Klapp på axeln, dunk i ryggen. Det är också att förmå folk att göra rätt saker. Stödet på läktaren ska vara villkorslöst. Vi ska alltid, alltid, alltid jobba för att Blåvitt har maximal publik, maximal hets och drag kring sina matcher. Stödet utanför läktaren är lite intressantare. För där kan vi aktivt jobba för att föreningen ska göra rätt saker. Som opinionsbildare är vi ju helt fristående. Vi behöver inte gå i IFKs ledband. Och då kan man, om man gör saker på rätt föreningsdemokratiskt sätt, till exempel lägga en motion till IFKs årsmöte som vi gjorde nu här senast.
Jo, men det var väl den här VAR-motionen. Sen vet jag att England också var med och skrev på den här vinnande motionen då, den som vann gällande polisens villkorsstrategi.
Ja, det stämmer. Det var det vår ordförande som var en signatur där. Vår dåvarande ordförande, ska jag säga, min föregångare Sara. Men då vill jag också säga att ja, villkorstrappemotionen vann på det sättet att IFKs styrelse antog den utan reservationer. Men även VAR-motionen var ju i föreningsdemokratiska termer, kan man säga, en halv seger. Därför att även om den avslogs så ligger ju fortfarande makten i medlemmarnas händer. Beslutsrätten om VAR och hur IFK ska ställa sig till VAR vilar fortsatt hos medlemmarna.
Berätta för de som inte är insatta exakt vad som föreslogs och vad som blev utfallet.
Nej, i väldigt, väldigt korthet då så håller ju svensk SCF och SVFF ska utreda om man ska införa VAR i svensk fotboll. Supporterklubben Änglarna pratade ihop sig internt i styrelsen och kom fram till att vi vill att IFK Göteborg ska motsätta sig att man inför VAR i svensk fotboll, för vi tycker att tekniken är ett svar på en fråga som ingen har ställt. Den förstör upplevelsen på plats och vi vill att folk ska vara på Gamla Ullevi och se Blåvitt, inte sitta hemma framför tvn och kolla på 8 repriser av en jävla gult kortsituation som någon videogranskare måste sitta med. Mm. Så vi skrev en motion där vi ombad att IFK skulle motsätta sig införandet helt enkelt och verka mot att man införde det. Jag fick gå upp på årsmötet och läsa upp den här motionen. Styrelsen gav ett svar på det. Vi röstade och motionen avslogs, men med reservationen då att det här kommer att tas upp på ett medlemsmöte framöver. Mm. IFK avvaktar utredningen.
Kändes inte det lite som ett sätt att köpa sig lite tid från styrelsen? Att man avvaktar den oberoende utredningen som SEF och SVFF skulle göra. Samma då SEF och SVFF som oberoende tittar mellan fingrarna på Östersunds lilla mygel just nu i Allsvenskan.
Det kan man tycka. Det jag ångrar, jag var ju som sagt var den som läste upp och sen valde jag att inte gå i polemik med styrelsen, utan jag lät det gå till omröstning. Det jag kunde ha sagt är att frågan ska inte tas upp på ett medlemsmöte, för då finns det en chans att frågan tas upp utan att medlemmarna har beslutsrätt. Utan ska vi ha upp den här frågan igen, då ska det vara på till exempel ett extrainsatt årsmöte så man vet om att medlemmarna kan fatta beslut som ska gälla. Det kunde jag ha sagt, men ja, nu gjorde jag inte det.
Första dagen på jobbet, vi lite verkligen först, bekväm.
Det var verkligen första dagen på jobbet. Det var typ...
Och skulle det vara så kommer det ett årsmöte till och ett till och ett till. Så
ja. Det dröjer samtidigt ganska lång tid innan VAR kan införas i Allsvenskan. Visst var det 2022, om jag inte missminner mig, som tidigast kan komma hit.
Ja, det är väl, de ska väl vara klara med den här utredningen 2021.
Vi hinner gå bärsärk innan det kommer.
Men någon sorts bottom line ändå, måste jag säga. För att man ser ju ändå reaktioner att folk tyckte att vi röstade fel, så att säga. Eller att det här var inte bra, det var inte så det skulle bli. Mm. Men det är ju årsmötet som har, och medlemmarna som har röstat om det. Och det är precis så föreningsdemokrati fungerar.
Fel låt vann.
Eller hur? Alltså, det finns noll bitterhet här. Mitt förslag vann inte. Jag var inte tillräckligt övertygande. Vi skrev inte en tillräckligt bra motion. Fine, vi kommer igen.
Men du har gått till andra chansen.
Ja, precis. Jag sitter här i andra chansen tillsammans med Markoolio och Molly Sandén.
Jag beklagar. Jag beklagar.
Vet att jag en gång har stulit Molly Sandéns ingefära ur hennes loge på en spelning i Smögen?
Var hon typ 3 år gammal då?
Nej, det var förra året. Det var i somras.
Jaha, alltså, okay. Jag trodde det var när du var ute och turnerade och spelade musik.
Nej, det var i somras.
Vad gjorde du i Molly Sandéns loge i somras?
Nej, jag hade en bra dagsform och tänkte att det här kan vara kul att gå in och kolla. Jag snackade med han, Swedish House Mafia också.
Trevlig kille ändå. Underbar människa, känner honom mycket väl.
Ja.
Du slutar aldrig överraska, min gode vän.
En bra kväll var det. Ska vi också förtydliga vad änglarna ville kring det här med villkorsrappan och så vidare?
Ja, det kan vi absolut göra. Alltså villkorstrappan, för att fatta mig extremt kort, så är ju det polisens nya strategi för säkerhetstänk runt fotbollsmatcher, som i princip alla som har utsatts för den tycker är helt vansinnig. Inte bara då liksom vi supportrar, utan även folk som jobbar inom fotbollen, media, i princip alla aktörer utom polisen själva säger att det här är fel väg att gå.
När man får media att haka på och tycka att det här verkar inte rätt och till och med vara kritiska mot polisen, då har det gått ganska långt faktiskt.
Det har det absolut gjort. Det här har ju varit viktigt för oss på samma sätt som det har varit viktigt för alla andra supportrar i hela Sverige i princip. Under, ja, visst undantag då kanske för Östersund som har haft annat att fokusera på, men alla andra supportrar har ju slutit upp mangrant, och det kommer vi få fortsätta göra oavsett hur situationen blir här i Göteborg. Det vet jag inte just nu. Finns lite olika signaler om det, men i Stockholm är man ju väldigt pessimistiska och tror att man går mot ytterligare ett tufft år med att försöka få polismyndigheten att förstå att det de gör är otaktiskt och i slutändan ganska farligt. Och då kommer
man måste fråga, alltså, Östersund, de har inte ställt sig bakom det här?
Jo, det har de ju, alltså, de har ju varit med i den här, det var bara en liten sånt med tanke på.
De räckte upp handen väldigt svagt.
De såg att alla andra räckte upp handen och bara hakade på.
Ja.
Så här, nu måste vi få folk att tycka om oss.
Och alla andra bara dö!
Nej, men så att det där kommer ju fortsätta vara en principiellt viktig fråga för oss. Liksom, att oavsett hur vi får det här så kommer vi fortsätta vara en del i kampanjen för att man ska tänka om och ge fotbollssupportrar inflytande i strategiska beslut kring säkerhet på fotbollsmatcher. We can dance if we want to, we can leave your friends behind, 'cause your friends
don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. Vad hoppas du mest på att John ska lösa för festligheter detta året?
Ja, man pratar ju om att han skulle vara någon sorts partygeneral. Det var så jag uppfattade det i alla fall. Pratar mycket om bussar och resor. Jag hoppas ju att han löser en god tågresa någonstans.
Det finns ju en artist som heter General Knas.
Ja.
Men det är inte han.
Det är tyvärr inte Disco Motherfucker, även om vi gärna hade velat det. Hoppas på en riktigt god tågresa, det gör jag.
Något speciellt resmål? Helsingborg?
Det är lite för kort tågresa. Det är det som är det roliga med tåg, är att man kan sitta och socialisera.
Det tar lång tid.
Jag kan tänka mig en tågresa till Stockholm som tar en 4 timmar. Så man liksom får sitta och umgås och ha det lite kul på vägen. Cuptåget hem 2013 var helt magiskt. Förvisso bärgat en titel, ska inte underskattas. Men det var även roligt på vägen upp.
En viss impact på festen hem.
Ja, men vad fan, Helsingborg, man satt sig på tåget, knäppte en bärs och sen var resan över. Ta mig till Stockholm med tåg, John, sa jag till dig.
Stort tack till Jays Headphones för att ni hjälper oss att göra BB-podd. Använd koden BB-podd 2020 när ni handlar på jaysheadphones.com, så får ni hela 30%, och det gäller hela ert köp och hela sortimentet.
Är det så att ni känner att jag vill nog ändå provlyssna de här grejerna innan jag bestämmer mig, då skriver ni till Jays Headphones på Instagram via DM, så löser de så att ni får lyssna på sakerna.
Fan vad grymt. Tack för den här veckan. Child in the form of man, a story told, a mind of his own, an old man for a time.
true.